Här ligger hon då, lide parad.
Utan mikrofon först, nu har jag mikrofon. Måste...
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Går det moffe, Maja?
Nej, men det går bra. Men jag har inte tagit någon moffe idag. Moffe är ju skit alltså.
Ja, moffe är fruktansvärt.
Ja, herregud vad det liksom dränerar en till någon så här stor degklump. Det enda som är lite skönt med moffe är att man slipper överhuvudtaget tänka på en enda tanke överhuvudtaget.
Men jag tänker så mycket på människor som är liksom beroende av lugnande. Jag kan liksom inte... Det kickar inte igång för mig.
Den sämsta drogen. Man bara, skulle vi inte ta oss uppåt?
Toppen, sitta och flumma bort.
Nej, men det är såhär...
Men moffe, icke bra.
Man ska liksom vara död i miljarder år. Det är ju som att vara levande död.
Jajaja.
Man ligger ju som en köttfärsklump innan man har blivit stekt.
Så konstigt rus. Nej, alltså.
En konstig känsla. Och det är liksom en sån jävla skandal hur många människor som luras... in i det här, och det är för att det finns inga alternativ.
Nej.
Än så länge. Det här är det bästa som går att ge. Och när man har sådär ont som man har när man är nyopererad eller har stark smärta, då är det bara liksom morfin som hjälper.
Ja, gud. Men alltså, vi kanske ska berätta för våra lyssnare varför du ligger här under morfin.
Titta, det är en hemlis. Om jag tänker om jag måste bajsa, då får jag springa iväg.
Jag hoppas att man har tömt armen på dig.
Det hoppas jag också. Nej, men jag är inne på renovering 50, verkar
det
som.
Ja, det är verkligen. Du tog hela renoveringspaketet.
Ja, men så där är väl du också lite. Att så här, när man väl gör det lika bra att så här, tjoffa ihop allting och så här, köra lidande.
Ja, men jag så här, det är ju tråkigt att behöva så här, konstatera, men liksom, efter 40 har kroppen gått sönder på olika sätt. Ah. Liksom, och... Ja, jag har inga problem med att renovera mig när jag måste.
Nej, men alltså, jag tycker i alla fall att vi kan prata i klartext och inte lägga upp rimridåer som liksom både media...
Rimridåer eller dimridåer?
Ja, jag rimmar på magen så sa de i sakrofagen... dimridåer. Att när kvinnan kommer i förklimakteriet och klimakteriet och efter klimakteriet, då är både det och andra svårt. I mitt fall nu så gällde det att jag skulle operera mina magmuskler som har gått så här 7 cm, och skulle göra det då på Ersta sjukhus, landstingets goda högra hand. Men så började, ju mer närmare sig, så kände jag så här, jag fick ju tydligt deklarerat för mig att jag kommer inte ta bort någon hud, och du har ingen sån mage, du har ju ändå inget överhäng, och det här är ingen Bromma morsoperation hit och dit. Jag skulle inte tro att jag skulle komma dit att få både från landstinget att opereras ihop och sys ihop och gå därifrån snygg.
Nej,
dessa två saker var icke förenade tillsammans, att både må bättre och se fin ut.
Det finns väl ingenting som säger att landstinget per definition måste fixa att man har raka tänder. Man ska väl bara kunna tugga med dem. Precis. Egentligen. Men det är inga problem för landstinget att hosta upp en tandställning hit och dit liksom åt barn. Men när det kommer till kvinna och vård, då är det tydligen allt annat än skönhetsoperation. Precis. Som ska genomföras. Utan här ska man då vara som en... Ja, här ska man då åtminstone få veta att man så här, vi har fått barn och då får vi stå vårt kast.
Precis. Men vi behöver liksom inte... Vi behöver kanske inte ha liksom smärta, eller vi kommer kunna få träna om vi tjatar till oss eller gråter eller bevisar då att vi har den här gränsen som är olika från landsting till landsting. Här var det 4 centimeter, i Norge är det 7 centimeter, jag har fått höra. Alltså att diastaserna har gått isär då i musklerna.
Jaha, så man valt att lägga det på centimeter.
Precis.
Hur mycket överlevnad ska du ha? Liksom?
Ja, precis. Men det är också helt omöjligt att veta. För att det sa ju min läkare per sommar då på Nordiska kliniken där jag gjorde min tummy tack. Han sa ju det att det är svårt att veta innan om hur många centimeter är.
Det låter ju rätt rimligt.
Ja, det kan ju framstå... Ja, men som en tjej som skrev till mig igår, hon hade ju åkt igenom en magnetröntgen då och hade enligt den då 3-4 centimeter, och i Norge då är gränsen 7 centimeter som hon sa. Men sen när hon då blev uppskuren så att säga, så visade det sig att det var då 7 centimeter mellan bukmusklerna liksom.
Mm.
Så att det är svårt att veta, men hur som helst så bestämde jag mig för att jag vill inte gå omkring med en påse på magen, jag vill känna mig fin. Jag vill att det ska göras på bästa möjliga sätt. Jag vill inte vakna upp och vara liksom en kyckling på hönsfarmen typ. Så då valde jag att göra det på Nordiska kliniken. Och det är som du säger, det är ju inte en dans på rosor. Det är ju ett stort ingrepp.
Ja, gud ja.
Precis. Och det tar ju flera timmar om man vaknar upp. Och,
du får ju sova över där och allting.
Precis. Men det var ju, om man jämför, ingen jämförelse övrigt. Jag tyckte även min landstingsoperation för snippan var fantastisk. Men där vaknade man ju upp som en siffra.
Ja.
Här vaknade man ju upp med fin frukost och 3-4 stycken som hjälper en upp hit och dit. Jag menar inte att landstinget ska behöva bekosta borstnejlikor. Men men varför inte? Ja, hur som helst, men det är ett evigt, liksom, en evig debatt om det här, vad som ska betalas då för kvinnors efterhälsa kring vikt och uppgång, neruppgång, graviditet och liknande. Och jag förstår att man säger att man inte kan gå till landstinget så här, jag vill att du ska göra bröna samtidigt och fettsuga hit och dit. Men om det blir liksom ett halvt kilo hud som hänger över när man har sytt ihop liksom magen, ja, då tycker jag faktiskt att man rimligen kan ta bort det, även om det kostar några kronor till.
Ja, jag vet inte.
Är det för mycket begärt?
Nej, jag vet inte hur stort ingreppet är för att göra det. Liksom. Det är ju samma sak med så här kejsarsnitt. Liksom, att man, så här, man tycker det är helt okej bara att kvinnor ska få liksom, flera olika stygn och det ser för jävligt ut många gånger. Mm. Och, ja. Men jag har ju också fiffat lite här sista tiden. Men i mitt fall så handlar det om att jag fick en cysta på sköldkörteln för ett par år sedan. Och den var ju godartad, men min ämnesomsättning har helt stannat av. Och jag gick hos liksom en dietist under ett år. Betalade sjukt mycket pengar för att lära mig att äta rätt.
Du kämpade på med det.
Kämpade på. Jag tränar liksom enligt min cykel. Att man ska träna liksom styrka från liksom ägglossning till menstruation, och från menstruation ska man bara springa, träna motion fram till nästa ägglossning. Och så där håller jag på liksom, som en jävla liksom, ja, men, vad ska jag säga, soldat i att så här, lära mig min kropp. Och vad hände? På ett år gick jag ner 200 gram.
Det har upptagit så mycket av din tid, alltså, ditt mående och din självkänsla.
Alltså det självhat, alltså jag skulle lägga ihop allt mitt självhat jag har känt när jag stått framför spegeln eller på den där vågen, som egentligen inte är relevant för mitt mående men ändå blir relevant för mitt mående. Det självhat jag har liksom lagt tid på att så här, inse att så här, jag är över 40, mitt östrogen ökar, den här bullen på magen kommer aldrig försvinna, det spelar ingen roll hur mycket jag svälter mig själv, den kommer ändå vara kvar, vad jag nu vill liksom åsamka mig själv för att liksom få bort den, det kommer inte göra mig lycklig. Och vet du, det är kanske det bästa jag gjort för mig själv. Mm. Att titta mig i spegeln och känna så här, inte känna hat, att bara känna så här, titta, jag fick min kropp tillbaka. Det är så här jag förtjänar att se ut.
Men gud, vad intressant det här med självhat. Det är ett ganska starkt ord. Men det är det som du förklarar hur du känner med. Men tror du att det handlar mycket om att du har haft en bild och du har sett ut på ett visst sätt. Och nu kan du inte längre åstadkomma det. Och då är det lite som om du kanske tidigare i ett liv hade fått höra så här kommer det att bli. Det kommer att bli svårt. När man är över en viss ålder kan man inte se ut som 20. Om du hade blivit liksom kanske informerad eller peppad av det, tror du hade sett annorlunda ut? Kan man säga att vi som blev vi 70-talister och kanske också 60-talister och 80-talister, vi lever i tron att vi så här ska gå genom livet som så här snygga 20-åringar no matter what?
Nej, det tror jag absolut inte. Nej. Men liksom så här...
Nej, inte jag heller, men jag bara jag har en retorisk fråga.
Ja, det är en retorisk fråga, en bra retorisk fråga. Nej, men däremot så trodde jag nog att jag skulle fortfarande kunna tjäna på att kunna leva rätt. Att det skulle vara det som skulle vara orsaken och belöningen för att lägga så mycket tid på späkningen i form av kostkontroll, träningskontroll och så vidare. Sen uppskattar jag ju träning för egen del för att jag mår ju mycket bättre psykiskt utav träning. Men det vi inte pratar om idag, det är att så här, fram till, från att vi liksom blev homo sapiens och liksom till att vi för 200 år sedan har vi ju bara haft graviditeter. Vi har inte liksom haft någon ägglossning.
Nej.
Efter graviditeterna så kolade vi vippen. Sen är plötsligt för kom industrialismen och kvinnorna började liksom helt plötsligt bli lite äldre på grund av sjukvård och andra orsaker. Men med det kom ägglossning och helt plötsligt kom psykisk ohälsa in och människor mådde dåligt. Helt plötsligt fick vi, vårt östrogen gick upp och vi liksom fick en putmage och så skulle man se ut. Sen blir man lämnad för älskarinnan eller vad fan det nu var. Hur som helst, alltså, vi pratar inte om kvinnohälsa och kvinnovård. Det är liksom på någon agenda idag, 2022. Och så här, varför ska jag behöva må och se ut på det här sättet? Jag har ju gått till Dr. Natgen på Estetiska institutet och är sjukt, sjukt nöjd med det resultatet jag har uppnått. Och det är verkligen inte ett stort ingrepp. Sen är ju det här väldigt individuellt. Jag kommer aldrig säga så här att alla ska göra det. För mig, att slippa det självhatet per dag och bli, kolla mig i spegeln och bli lycklig och känna mig pepp, det är en avgörande skillnad. Mm. Jag tycker liksom inte att jag förtjänar att så här, vara så kontrollerad i min livsföring så att det så här går ut över mitt psyke när jag inte får någon belöning i spegeln för det jag lägger ner i tid.
Nej, men jag fattar, jag fattar. För mig har det ju varit lite annorlunda. Jag kör ju liksom en liten annan approach, en liten annan taktik. Jag är så här, jag kollar inte så mycket på mig själv, kanske hur jag ser ut på det sättet.
Nej,
förstår
det,
du?
Det, vi är helt olika inställningar.
Men inte det sagt att jag inte kan ha en kritisk blick. Förstår du vad jag menar? Men samtidigt så har jag också tänkt att i paritet till det jag lägger ner så kan jag, alltså tid på träning, äta rätt, bla bla bla, så kan jag heller inte kräva något superresultat. Men det som hände, som har hänt de senaste åren, både med Mutalondi som liksom...
Det är spännande namn varje podd.
Ja, men med min vagina då, just att jag har känt att jag inte har samma känsel, har svårt att få orgasm, känns som någonting håller på att ramla ut. Jag kan leka tampongleken med mig själv, jag sätter in den, hoppar i Gröna Lund, tampongen med Gröna Lund. Så har jag kanske inte tänkt så här, ja men du förstår vad jag menar. Det, för mig har det mer handlat om att jag tycker att mitt liv har varit on hold. Det är lätt att skylla på att jag har tagit träning, jag kan ändå inte göra sit-ups. Jag kan ändå inte träna så himla bra inför Vasaloppet för jag ändå inga magmuskler, bla bla bla.
Det gick bra ändå.
Ja, men det gick jättebra ändå, men för att jag har liksom, att jag har så svårt att förlora liksom. Men det som hände var nu när jag inför operationen, jag skulle operera mig nu den 25 på Ersta sjukhus, att dels bemötandet som var, och då tänker jag ändå att jag är ganska bra för att stå upp för mig själv. Jag kan ganska mycket om kvinnohälsa. Jag kunde ändå liksom gå in i polemik med min läkare när hon var så här, ja, det finns inte så mycket forskning, ska du inte gå hem och träna lite till? Och då var jag så här, fast det vet både du och jag att så här, det spelar ingen roll hur mycket jag tränar för mina magmuskler kommer ändå inte gå ihop. Att det hela tiden är, för du sa, då kanske du kan vara med i den här forskningsstudien. Att det är så här, om du, if you give this to me, I give this to you. If you believe in me, I believe in you. Som när jag känner mig så, är du med mig lite?
Ja, absolut.
Och då kände jag, så har jag pratat med några kompisar som har gjort opererat sina magmuskler på landstinget. Och det blir säkert jättebra, men det har varit en liten påse som hängt över hit och dit. Och då var det flera som sa, men gör det först där och sen gör det om det. Då kände jag så här, nej men gud, det här är ju sådana stora ingrepp och det är så fysiskt och psykiskt påfrestande. Man ligger här som liksom, som jag sa innan, som en bit köttfärs med dränage och slangar. jag pallar inte göra ingenting, det är för gammal liksom. Mm. Och då gick jag upp då till Per Sommar. Varför blev han alltid lite kär i sina läkare? På Nordiska kliniken. Och där sitter han med mig liksom i två omgångar, en timme varje gång, och förklarar, har jag några frågor hit och dit. På det andra stället då, och det förstår jag handlar om tids... Men det som jag märker när kvinnor skriver till mig nu, det handlar ju om rädslan. Det är väldigt, väldigt många som är rädda för att göra operationer. De är rädda för att sövas ner, de är rädda för hur det kan gå, eller om det blir några komplikationer hit och dit. Så det enda som kvinnor egentligen behöver, det är att få känna sig trygga.
Mm.
Och där har ju den privata såklart kliniken en fördel. Men till syvende och sist så är det jävligt sorgligt att det ska framställas som... att det är så jävla ytligt, att må dåligt över vissa kroppsliga förfall. Och jag tycker du säger det väldigt bra så här, att det påverkar ditt liv så himla mycket, och du har verkligen kämpat och det ger inga resultat. I slut så känner man sig jävligt uppgiven.
Ja, men alltså så här, det är töntigt att säga, men liksom, i mitt fall så har jag ju alltid varit liksom liten, petit och slank.
Mm, mm.
Och sen så är jag plötsligt, senaste åren har jag fått liksom en rätt stor buk. Och hur jag än tränar så går inte den här buken bort. Och för mig så här, som är liksom modeintresserad så här, och liksom hela tiden börjar köpa kläder för att så här, skyla mig, eller på något sätt så här, ta bort fokus från den där buken som jag känner att så här, inte passar till de typen av outfit som jag vill ha. Det är inget roligt. Det tar bort liksom en stor lyck god grej för mig. Jag älskar liksom estetik och det kreativa och mode och alltihopa, men det blir liksom någon annan liksom form av lösning på det. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Ja, absolut. Ska jag kolla på att flytta till Afghanistan också?
Ja, nej, men det är inte okomplicerat. Jag förstår
det. Och det är väldigt individuellt. Ja. Det här behöver inte liksom vara rätt för alla, bara för att vi sitter och pratar om det.
Nej, absolut inte. Men det handlar om alla de DM jag får och allt detta dåliga mående. Jag tycker ändå att man kan se det som en feministisk handling. Om man säger, okej, jag lägger ner 50 papp på mig själv för att jag berättat till någonting som jag var dåligt över varje dag.
Ja.
Ja. Kan inte jag få gå tillbaka till burkan? För jag vill, det finns inte mycket positivt med burkan, men jag blev väldigt glad häromdagen när jag läste Magda Gads lilla reportage. Det nya då, sedan talibanerna kom tillbaka till makten, så har ju de infört diverse tillbakakakaregler till hur det var då.
Just det, nu är det helburka, ja.
Precis. Mm. Och i lördags så kom ett dekret, jag tycker det är så bra uttryck, sekret tycker jag också skulle passa in, från Afghanistans högsta ledare Hibtullah Akhundzada. Ja, om nya kläder för kvinnor då. Och det nya förbudet då är att de ska ha hijab igen då. Ja. Att om man är riktigt gammal och ful så behöver man inte det. Om är man riktigt liten och flickig så behöver man inte heller det. Men allt däremellan. Och sen så dagen efter förbudet då så var Magda Gad, denna fantastiska reporter på Expressen som tillbringar, hon bor i Afghanistan.
Ja.
Och dagen efter då den här lagen hade instiftats så var hon ute på stan, och då ser hon att de majoriteten av kvinnorna i Kabul klär sig precis som vanligt.
Mm.
Och jag blev så himla peppad, för jag tycker ofta det framställs just i rapporteringen om Afghanistan att det är vi som rapporterar hur kvinnorna i Afghanistan har det.
Mm.
Och det var många som var, två läkare bland annat som sa så här, ja nej, vi kommer inte sätta på oss vår hijab igen, utan vi, i så fall flyttar vi hellre härifrån. Så att majoriteten av alla kvinnor trotsade reglementet.
Otroligt, gud, positivt att höra.
Otroligt positivt. Man måste också se det positiva i att när kvinnor blir stärkta, som de ändå levde tämligen fritt under ganska många år, så är det också lättare att stå emot än om man liksom är fri ett halvår, om man säger så.
Ja, sen så vet vi att så här, de kvinnorna som bor liksom ute i bushen i Afghanistan, de lever ju som vi gjorde för ungefär 200 år sedan. Ja, men jag tycker alltid det är skönt att man får rapporter från världen inifrån istället för utifrån, för den här objektiva liksom polariseringen som finns också i nyhetsflödena, det finns också en fara i det,
ja,
hela tiden. Det har vi ju sett mycket bevis på senaste tiden på olika sätt.
Det har vi.
Ja. Kan vi gå och släppa det och gå vidare?
Det har vi. Okay. Håll mig icke på halsen längre, mor salig, mor salig.
Nej, men vi måste ju. Vi måste ju.
Ska
vi riva av det jävla plåstret eller?
Ja, men älskling, det här, nu måste jag erkänna som det. Nu kanske du tycker att det beror på att jag har legat hemma. Men det beror inte på det. Men jag har sett det senaste avsnittet av Gift i första ögonkastet.
Jo, tack.
2 gånger. Jag som inte ens kollar på TV. Vad är detta?
Nej, men alltså, nu tror jag kanske att den här sången börjar bli legendary.
Ja, den är på god väg. Den är upp och nosar. Den är upp och nosar.
Okej, vi tar det från början.
Okej. Första avsnittet var ju inte mycket för världen. Eller det var ju mycket för världen, men det kändes ju väldigt akkurat.
Ja, alltså de hade liksom cast. Vi var ju inne på det att det var ju lite de hade tänkt till när det kom till castingen. Men sen förstod vi ganska snart att så här, Axel och Märta, det där var liksom sista minuten paret.
Ja.
Då de hade ett avhopp som sen återkom till serien. Vi måste bara prata om...
Det var lite som när jag var med i fantastiska kändisdjungeln.
Och nej, är det dags
igen? De hade frågat 200 personer och alla tackade nej.
På slutet så... man alltid ringa dig.
Ja, så på slutet så var det någon som hoppade på. Och det, så det blev 11 då istället för 10. Ja, så då visade det sig att produktionen... jag vet inte om man var tvungen att dra in på stålarna eller om man liksom... Ja, bara inte hade råd att hyra en till då, helikopter, för vi skulle då skulle åka från Kuala Lumpur till djungeln då i varsin helikopter, och då var det en för många liksom. Så då hittade de på en abrovinkel att Bengt Fritjofsson, en vinexpert som har tittat väldigt djupt ner i korken under många.
Så taskig du.
Ja, men han har ju det. Och ja. det kanske man ska ha när man är vinkännare, jag vet inte. Men hur som helst, då blev abrovinken och hittade på lösningen att han skulle bila in i djungeln och möta upp oss där. Och han var ju liksom gammal redan då. Nej, men det urartade och det grövsta tills han låg och såg syner och olika små kryp kröp ur hans öron och... Ja, hur som helst. Det här, han kom tillbaka in.
Vad gör man inte för kändiskapet?
Precis, och det är väl samma sak här. Att plötsligt ångrar man sig och tänker sig, vad tråkigt jag hade här ute i buschen i mitt lilla sommarställe med hästen. Jag kanske ska ta chansen och liksom få lite uppmärksamhet. Och det var väl det som hände.
Ja, vi måste bara prata om den här säsongen. Alltså, kan vi börja med Axel och Märta?
Ja.
Vi har varit på... bröllopsresa, Märta och jag. Märta hade synpunkter om hur jag är som person.
Jag blir liksom obekväm, för jag fattar inte riktigt vad det är du ber om ursäkt för hela tiden. Liksom.
Mm,
ja. Det måste vi också prata om. Inte bara ursäkterna, utan också att du ber om lov. Herregud.
Jag känner lite faktiskt, om jag ska vara ärlig, att ju mer... eller känna Märta, desto mer ointresserad börjar jag bli på sätt och vis.
Jag upplever nästan att vi hittar mer olikheter och motsättningar än likheter som skulle kunna indikera en match.
Hon är ju sympatisk, men ofta känner jag att hon kanske inte är jätteempatisk.
Vet du vad jag skulle vilja prata med dig om, Ann? Jag skulle prata med dig om den toxiska kvinnligheten.
Mm. Mycket bra, mycket bra.
Nej, men alltså, det här är tiden då vi ser Tinder-kvinnans lust och levande. Alltså, hon har liksom utmejslat sig själv med hjälp av många andra kvinnor, kanske inom sociala medier, inom litteraturen, inom kulturen, inom konsten och så vidare, till Übermensch. Hon är Übermensch, hon vet rätt. Men ändå vet hon fel, för hon träffar inte den där drömprinsen som hon har utmejslat till någon form av yngre man som är jämställd, som liksom inte har den där toxiska manligheten som hon är så rädd för.
Men som hon ändå åtrår mer än något annat liv.
Ja, men de kanske ska se ut som en toxisk man, men de kanske inte ska vara toxiska.
Precis. Och svår kombo.
Svår kombo. Och hon är så självbekräftad, den här nya kvinnan. Så att hon har också gjort sig själv till någon form av facit på vad som är rätt. Alltså hon projicerar alla fel som finns i världen, i deras relation och så vidare på den stackars förvirrade ynglingen Axel, som också är ett resultat utav den nya kvinnorollen. Han är den ömma, jämställde mannen, liksom metrosexuell, kanske vill vara till lags, vill absolut inte vara toxisk och försöker vara det där som man har pratat så mycket om i den rätt avancerade feministiska kulturen. Allt det där har han försökt träffa in på. Men han är så förvirrad i sin manlighet nu, för när Märta då, som säger att hon vill ha honom, eller egentligen det han beskrivs som, men ändå inte vill ha honom och tycker att allt det han gör är fel, då är resultatet att han blir väldigt förvirrad i sin mansroll. Man har liksom tänkt ett varför mycket här, och resultatet blir ju liksom att ingen av dem blir lycklig. Vi ska lyssna lite på hur det låter hos parterapeuten.
Ja.
Var mer dig själv, och jag hade varit mer inkännande i hela situationen, i hur du hade känt dig.
Det finns ingen brist på goda råd, och det är liksom att vara öppen och snäll och snälltolka och inte döma, leta rätt, leta inte fel. Och det är skitsvårt. Såklart att man liksom inte är sitt bästa jag, och man beter sig jättekonstigt och man försöker, och jag vill vara ärlig, jag vill vara öppen, jag vill vara snäll, och det är svårt ibland för du är så jävla stark. Förlåt. Nej, men det är liksom, alltså jag upplever att jag försöker hela tiden och ändå har jag en känsla av att jag bara gör fel och jag misslyckas.
Det viktigaste, det är att man mår bra, att man känner att man får ut någonting av processen. Och det här är ett beslut som ni måste fatta individuellt. Om det är så att ni vill fortsätta lära känna varandra, så finns ju den möjligheten. Men det kräver i så fall att man är öppen för möjligheten att det kan utvecklas en relation.
Man kan ju tycka att det verkar som att jag ger upp på Axel och Märta. Det gör jag inte.
Nej, men dels känner jag så här, varför stoppar inte parterapeuten Märta här? Nej, det här är ju ren mobbing. Det här är typ 1800-tals mobbing. Det är så här, Carl Larsson mobbar Karin Larsson för utseende. Alltså, det här är liksom på en annan nivå. Det här är liksom Carolina Ramqvist-kvinnan, fast utan Fredrik.
Ja.
Ja, att det är så här, det känns som hon är uppväxt så här, nu ponerar jag ju bara, i någon så här grupp 8 feeling. Hon har otroligt tight kvinnostöd. Hon har så här, sin syrra, sitt gäng, det gick bra i plugget. Hon har alltid varit bekräftad, men liksom hon är lite för stark för att det ska kunna funka med någon karaslok.
Mm.
Och vd-typen tycker hon så här, det känns omodernt. Men att hon kan sitta och så här, mobba honom, tycker jag, genom program på program utan att någon utomstående reagerar, det är inget annat än skandal.
Ja, men, och att så här, då också märka på programmet som var innan, när terapeuterna sitter och säger så här,
samtycke är ju en grundbult för att en relation ens ska existera. Och när det kommer till liksom intimitet och samtycke, så ser vi nu hos Märta och Axel att de jobbar på att hitta samtycke till varandra. Jag brukar likna samtycke lite som ett trafikljus. Där det här gröna är där man vet att det fungerar. Alltså för de som har körkort, man vet att man får köra. Det gula, det är det här liksom lite tveksamma. De här kanske-svaren. Och det här röda är de här absoluta nejen eller stopp. Det man inte vill. Och det är de röda signalerna har alltid makten. Den som säger nej har alltid rätt. Och det ser man ju till exempel på den här kuddmuren som Märta har byggt. Det är en tydlig röd signal som Axel tar emot fint.
Jag vill säga, men om man inte är kåt på varandra, så är man väl inte kåt på varandra. I'm so sorry liksom. Mm. Då ska man inte hålla på och utsätta sig för att sova i samma säng med en kuddmur emellan.
Kuddmurar vi minns. Jag bara, så här, vet, jag bara känner igen mig själv så här, 7 år gammal. Man hängde lite med killar som var lite efterblivna. Man var så här, okej, okay, nu bestämmer vad vi ska göra. Först ska ni visa snoppen, sen ska jag säga, trodde ni att jag ska visa snippan? Alltså så här, man vet att man har makten, ja. Och att de vet redan att de är körda.
Ja, och så ska vi spela hela vägen ut liksom. Så blir alla liksom så olyckliga i slutändan.
Nej, men det jag känner är så här att jag måste ändå återgå till det som du och jag har pratat om ibland. Om man har sett ett avsnitt av det här programmet, det första avsnittet där de här hen och hon, eller hen och hen, eller han och hon gifter sig med varandra, då vet man ju lite vad det förpliktar. Sen behöver man absolut inte pussas, man behöver inte spela med någon romantisk såpa, men om man nu var med och göra bra tv, vilket man måste vilja göra om man tackar ja till det och får betalt för det här, och sen kommer då mot den stackars Axel med någon form av anklagelse om att hon inte har varit med på noterna. Jag vet inte.
Nej, jag tycker det här är liksom samtyckesproblematik, måste jag säga.
Verkligen. Och nu måste jag gå tillbaka till det här att säga, han har väl inte tvingat henne. Hon är ju så pass smart och raffinerad att hon skulle kunna svepa till lite med håret, skratta lite. Det är inte så att Axel
är en abuser.
Nej, det är inte så att han skulle gå på henne om hon typ vände bort ansiktet, om vi säger så.
Nej, och
liksom, det är ingen billig butt med mikronoppi.
Nej, men alltså så här, det här var ju porträtterat inför kameror och det är ingen som alla har ju sett vad som har skett. Mm. Det har skett inför liksom öppen ridå.
Mm.
Man kan inte så här, och han är ju också så här otroligt ångerfull över att han eventuellt har lagt armen om henne.
Ja.
Hur obehagligt det måste varit när hon känner sån oerhör avsky inför hans anlete. Ja.
Att det gör vara,
ja, det gör
vi
ju.
Vi ser ju det på henne, att hon känner avsky inför hans anledning. Så då känner jag så här, snälla låt den här stackars pojken, låt honom ha någon heder i behåll. För jag känner så här, snart kommer han inte kunna resa sig igen.
Nej, men hur ska han ta sig vidare från det? Jag tycker att hon är rätt hemsk mot honom. Och vi såg ju det här förra säsongen också. Med liksom den här självklara superfeministen som vet vad hon vill men ändå inte har en riktig jävla aning. Mm. Och hur hon liksom hela tiden bossar och kör över den här stackars hopplösa stackars killen som bara så här försöker säga någonting och komma igenom det där självklarheten. Men då, även när han försöker säga, då är hon så här, varför sa han inte bara till ordentligt?
Mm.
Men du har precis suttit och sagt att du hatar den toxiska manligheten och är livrädd för män som bestämmer och du vet bäst. Vad vill kvinnor idag?
Jag vet inte, jag tror så här, vissa kvinnor har bara bestämt sig för att så här, jag är superior, jag kommer inte liksom kunna sänka mig eller böja mig, så som män har varit mot kvinnor i alla tider. Och då blir det ombyggda könsmaktsordningar och det är det vi kommer se framöver mer och mer och mer. Och jag tror att det är bara att vänja sig.
Nej, men alltså, och jag bara så här får liksom panik på att vi gör ingenting rätt. Vi gör bara precis 80-talet fast bytt kön som är superior. Jag ser det här allt oftare. Liksom jag tänker många gånger på så här, vad är för skillnad på vissa ja-säga-kulturer som omgett män historiskt som idag omger kvinnor. Alltså det är exakt samma. Jag ser ingen skillnad alls.
Det är bara ombytta roller.
Ja. Om vi går då till Louise och Jonas, paret som kändes som liksom
high school sweethearts.
Ja, det känns som att man varit ihop i en vecka. Som har liksom tungrullats på första dejten, alltihopa. Och sen så nu börjar då. Han visar inte tillräckligt mycket intresse. Han är för ytlig. Kändes bra på förmiddagen, men nu på eftermiddagen. Det är jobbigt att äktenskap som måste ta slut på eftermiddagen. Och sen blir det ju skrivet som du och Mattias lever.
Men du och jag har ju pratat om det där innan. Så här, första året i en relation är bara vidrig.
Ja.
Det är bara så här, man är kär, man är inte kär. Man tror att hen är kär, den är inte kär. Man blir sotis, man blir glad, man vill inte. Och så hamnar ju där direkt. Jag tänker så här,
Hon söker ju det.
Sa ju efter 48 timmar när hon satt på bryggan att hon skulle vilja att han öppnas lite mer. Jag bara säger, nej, ska vi inte bara sluta öppna oss lite inför varandra? Kan vi inte bara vänta med att öppna oss inför varandra och njuta lite av skiten?
Och bara liksom vara nykära och bara skita i allt.
Och känna efter.
Men det känns och det känns och det kläms och det känns. Och liksom, men nu måste jag bara lyssna på en grej som Jonas sa som jag kände ändå så här på att jag bara så här, wow.
Ja.
I tidigare relationer så har jag valt att avsluta vid några tillfällen på grund av min egen rädsla för sårbarhet eller min egen liksom, kanske ibland avsaknad av mod eller någonting. Så den har ju alltid varit med mig som ett hjärnspöke när den saken ska kicka in. För att ju längre vi går och ju mer sårbara vi blir, desto högre blir insatsen för oss båda två. Vilket gör att den lätta vägen eller den enda vägen att ha kontroll är ju att avsluta.
Det här har vi inte sagt.
Nej, att en kille är sårbar och erkänner så här, ja, jag var en fegis, jag var inte man för min kostym och så här, men jag skulle väl ändra på det nu.
Alltså jag är ju helt så här knockad. Wow, vilken självinsikt.
Ja.
Han är ju ett kap.
Ja, men cap on. Men nu är han irriterad på henne. Så att nu, jag tror att det här är någonting som har hänt med Tinder också. När man istället för att gå på krogen, dra 3-4 drinkar, hamna med någon i bingen, så här, lite vinball hit och dit, vakna upp dagen efter och bara så här, hej då, vi ses. Och finns det någonting där i någon form av liksom, vad ska man säga, kroppslig passion eller att man är intresserad, då hör man av sig till varandra, annars gör man inte det. I Tinder, på Tinder så är, kan man kolla så här, ja, men han jobbar med det, hon gör det, hon är så och så lång, och sen så infrias inte det där som hen har sagt då i sin lilla laxfiskebio. Ja, men då bara ger man upp direkt.
Ja, men och här så söker ju hon då, jag upplever ju då att det är Louise här i grunden som är rädd. Mm. Och hon nu försöker då projicera och hitta fel på honom då. Mm. För att hon då återigen ska bli lämnad. För att du går ju tillbaka i dina mönster som man kanske har varit med om i tidigare relationer. Och får man inte de här mönstren bekräftade, då kan man ju nästan liksom, vad heter det, locka fram dem.
Ja, gud ja. Det har vi alla varit med om och gjort.
Ja, men att, så här, att vara missnöjd så fort in i en relation, det blir inte bra.
Nej.
Sen så tror jag att, så här, att man kanske ska styrketesta för att så här, komma vidare. Men vi har ju sett historiskt på de andra paren som har börjat med den här negativa spiralen, att det blir sällan bra då.
Ja, men jag tänker på förra årets toxiska kvinna då, Susanna.
Ja.
Som gifte sig då med...
Eller hon, lite, ja, hon gifte sig, hon skilde sig sen.
Ja, lite av din och min favorit är Johan Skans.
Just det, grävmaskinisten.
Sånt här har jag för mig att man kan äta.
Ja.
Det kan man ju plocka några stycken.
Nej, vi ska inte bryta av, va?
Nej, kanske inte skulle.
Det var kanske kan dra av ett skott i och för sig. För att vi inte skulle bryta grenar.
Ja, ja, precis. Skotten tror jag vi kan ta.
Ja. Men jag tänker, i och med att vi inte vet om man kan eller inte, eller ska eller inte.
Ja, granskott är ju ändå ätit förut. Ja. Så det vet jag att det går.
Ja, men absolut. Ja. Men vi behöver kanske inte ta så mycket så att vi slipper slösa på resurserna i onödan, tycker jag.
Absolut.
Så kan vi hämta mer sen.
Ja, då tar vi en.
Eller hur? Jag tycker så.
Ja, men då gör vi så. Det blir bra.
Yes.
Som till skillnad nu, om ni får göra en liten sån, men får man göra en sån mansbedömning? Ja. Han var ju ingen mes. Men hennes toktiska stil gjorde ju att han blev mer och mer osäker och till slut hamnade också i någon form av underläge och liksom osäkerhetsosexighet, kan man säga så?
Ja, absolut. Och ja, vi ser ju den här kvinnan då och då dyka upp.
Ja.
Och det verkar ju uppenbarligen vara en representant från det nya samhället. Så att så här, det är värt att prata om det.
Men anledningen till, tror jag, att Märta har klarat sig så bra till skillnad från Susanna fick utstå väldigt mycket spe.
Ja, jag kan tänka mig att Märta kommer också få en del spe.
Jo, men det är också för att Märta är ju solkulla kvinnan. Ja, men långt, starkt hår, liksom lite rolig men ändå modig och smart. Hon är listig på ett annat sätt. Hon är inte lika mycket besserwisser.
Nej, det kanske är sant, fast hon ändå är det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bodil och Hans, det är ju liksom, hon är ju så närhetsrädd.
Ja.
Så vi vet inte vad hon har varit med om, men det är ju någonting.
Ja, men i min utbildning nu till anoreterapeut så måste jag säga att hon har en copingstrategi, att hon isolerar sig tillsammans med då substitutet hästen.
Ja.
Ja, så att det här är en strategi för någonting som har hänt, och det märker man, hon är ju livrädd.
Absolut, ja. Livrädd.
Jag älskar ju honom.
Ja, han är så fin. Mm. Han förtjänar verkligen en grym brud.
Ja.
Nu kanske vi också är färgade i och med att vi så här blir mer och mer liksom intresserade av män i vår egen generation som faktiskt gör något annat än liksom den traditionella mannen. Och han känns ju verkligen som en så här: hej, jag har gjort alla fel, nu vill jag göra rätt. Jag har tagit ansvar för mina känslor och gått hos terapi. Jag har pratat med mina ex som ändå gillar mig som farsa, men vi funkar inte ihop. Nu vill jag göra om och göra rätt. Hjälp mig att göra om och göra rätt. Nu kör vi liksom. Och Bodil är ju inte riktigt där än, va?
Nej, det är någonting, men det kommer komma fram. Det måste komma fram.
Det måste komma fram. Mm. Hon är ju lite mer slow starter än vad han är. Men nu kommer vi då till det rafflande paret Jonas och Martin. Martin.
Otroligt. Man älskar ju dem.
Ja, man älskar dem, men nu börjar jag tänka att Jonas är en riktig bebis.
Ja, och Martin är väl liksom in it for the show ganska mycket.
Ja, det tror jag. Men jag tycker också så att Martin har åtminstone ett öppet sinne att liksom förändra sig under tiden Jonas är det nu. Men jag då? Det går inget annat om mig då?
Ja, det känns ju som att han är uppvuxen med en överbeskyddande mamma och pappa eller ändra. Och att han har inte varit ensam många timmar, den pojken.
Nej, det har han
Nej,
inte
det
varit.
Har han inte.
Hur är det, Jonas?
Bra.
Det ser inte ut så.
Det är bra. Bra.
Tänk att det är någonting i din, liksom, i ditt känslomässiga gensvar som är så pass starkt. Att det handlar om någonting mer också än de här situationerna.
Nej, men det är bara att sitta där ensam. Jag känner inte en jävel i Stockholm. Jag hatar känslan att vara ensam.
I alla relationer så finns det ju stunder när vi blir ensamma eller måste vara ensamma.
Men man vill ju vara i något form av sammanhang. Inte är det arbetsplats, man har kollegor, man har vänner, man har familj. Jag kan inte gå ensam och sätta mig och äta lunch ensam.
För vad händer då?
För jag känner mig ensam, jag känner mig utanför, ensam.
Utanför. Och vad betyder det för dig?
Nej, men det blir ju hela min person. Då är det återigen, då är man inte omtyckt av någon.
Man är inte omtyckt av någon. Du är han som är duktig, han som fixar festen, han som kan och vet. Och när du är ensam i Stockholm så känner inte du det där. Så jag tror inte att du enbart i alla fall är besviken på Martin. Jag tror att du får konfronteras med en sida av dig som du tycker är väldigt jobbig och svår. Och då fattar jag din reaktion. Då står din reaktion mer i liksom proportion till vad det är du tänker.
Men om man säger så här, det här i alla fall så som jag ser det, så är det ju har varit liksom rent historiskt en ganska tuff värld för homosexuella out there. Och han har ju inte umgåtts med homosexuella utan med sina kompisar från småskolan.
Ja, precis.
Så att det här måste ju vara som att kasta sig in i lejonkulan på både gott och ont. Liksom.
Jo, men han flyttar till Stockholm och är ju som att gå på Pride varje dag. Och liksom, men problemet är bara att ingen i tåget pratar med dig.
Precis. Men däremot måste jag ändå säga, när Martin säger att ja, men vadå, det här är killar inte jag har träffat på ett halvår, så då vill jag ju ägna all tid åt dem när de har varit gifta typ en vecka, kanske känns...
Ja, men det är ju
hade
också...
det kommit från en kille som hade sagt om en tjej så hade det ju blivit ramaskri.
Jo, men det också, finns ju också en fartblindhet i hela det, för det verkar som att alla par har blivit extremt fartblinda. För de här fyra veckorna är ju liksom ut, det är liksom en livstid komprimerad till en månad.
Ja,
och
jo,
då
det
tycker ju de att så här, fyra dagar eller en vecka, det är likadant som att vi har hängt varje dag
jo, sant,
i tre
det
månader.
Det är sant.
Bara det här, jag tror också att så här, det är ju nog extremt känslomässigt ansträngande att få tvångsumgås med någon liksom, som man kanske till att börja med, jag kan tänka mig att så mycket känslor innan själva tv-programmet eller personen man ska träffa liksom byggs upp, så när man väl har träffats går lite luften ur.
Ja.
Man skulle behöva ha kanske ett break på ett par dagar innan man tar sig an den här personen igen. Och här tycker jag i sådana fall produktionen gör ett fel liksom, i sin liksom, i sitt tempo. Och det här skadar ju mer relationen än liksom...
Men du vet man ju själv, de få blind dates man har varit på som inte har gått så bra. Man är ju typ ett vrak en vecka och måste ligga på Lidde Parad och så här.
Ja, och så ska man liksom bara umgås med den personen hela tiden.
Nej.
Det var en mardröm.
Ja. Okej, vad är det nu då? Hur ska vi summera veckans avsnitt?
Nej, men alltså så här, den här starka men osäkra tjejen, den toxiska kvinnan, hon måste få bli motsagd någon gång. Jag blir rätt provocerad av terapeuterna som pratar om liksom den här, alltså, om man inte är intresserad av en person, då är man inte intresserad av en person. Då ska man inte behöva tvingas sova i samma säng som den personen. Man ska inte ens behöva prata om samtycke utifrån den premissen. Och sen så såg jag att Märta hade gått ut liksom i någon av kvällstidningen och sagt att det kändes liksom att det var helt sjukt att det här fick ske och så. Men då ska man inte ställa upp i det här programmet heller.
Det är det jag menar. Det är så här, det är som att hon har gått in i det där med 1700-tals ögon. Kom direkt från landet. Vadå? Vad är en TV? Det vet väl alla som har sett det här programmet vad det går ut på. Det är också lydigt att inte låtsas om att man har förstått att man har blivit inlurad i typ så ett projekt där de säger har blivit förd bakom ljuset. Nej du Märta, du är alldeles för smart för att bli förd bakom ljuset.
Ja, och sätt inte på det offerkoftan när det passar dig. Nej. Kolla vad liksom så här när hon sitter hos psykologen och kolla på det liksom det jag blir bara så här, jag blir bestört för att den nya kvinnan 30 plus har liksom blivit så komplicerat som hon har slagit knut på sig själv. Mm. Och i slutändan blir bara alla olyckliga.
Mm. En kvinna som däremot har framstått som särskilt toxisk, tycker jag, är Amber Heard i den här evighetspågående rättegången mellan henne och ex-mannen då, skådisen igen, Johnny Depp. Och varje vecka tänker jag så här, nej men nu orkar jag inte se en ruta till om det här. Men så orkar jag det ändå. För det är som att man hela tiden svänger. Men nu har jag liksom verkligen svängt över på Ambers sida. Trots dåliga skådespelarprestationen i vittnesbåtet så tror jag verkligen, verkligen på henne.
Jo, fast jag blev också rätt provocerad för att det var några som hade då spekulerat i att hon hämtade repliker från Talented Mr. Ripley och allt vad det var. Och man bara säger, fast det låg rätt långt ifrån varandra. Sen så tror jag inte heller på den där rösten och gråtinsatsen, den kändes inte trovärdig. Men med det sagt så är det ju också märkligt att det här inför öppen ridå är för oss att bedömas. Alltså vi ska inte glömma bort att det som är skett här är ju att de är faktiskt, vad heter det, inte därför att själva brottet, utan det handlar om alltså ett förtalsmål då som Johnny har liksom drivit mot henne. Och då har han tagit ett staten Virginia för att där har kvinnor inte samma rättigheter.
Precis,
som
precis, precis.
Så det är grisigt från början.
Han har ju mycket större chans att få igenom sin stämning där någon annanstans i USA.
Ja.
Virginia.
Ja, så det handlar ju inte egentligen om det de pratar om, utan det handlar ju om egentligen varför då Amber kallar honom liksom, som en överlevare av liksom, våld. Och jag tycker liksom, det är helt sjukt när jag ser alla de här virala grejerna som sker på TikTok med det här, hur man liksom häcklar henne, man hyllar honom, man gör roliga liksom, när han säger att han druckit en mega pint of red wine och så vidare liksom. Alltså att, och han sitter, han är så självmedveten där i vittnesbåsen och skrattar på rätt ställe. Han är liksom perfekt som någon form av översittare kan man väl säga i vittnesbåset. Han vet att han är där för att vinna.
And you may have been drunk in that video, correct?
There's a possibility of that, yes, sir.
You poured yourself a mega pint of red wine, correct?
A mega pint?
Yeah.
I poured myself a large glass of wine.
Right.
I thought it necessary.
Jo, men om vi går tillbaka lite då. Första artiklarna man såg om det här, det var ju i maj 2016.
Ja.
Och då var det så många, både kvinnor och män, som liksom, som liksom, vad ska man säga, scrollade förbi de här artiklarna just för att det kan inte vara sant att en skådis som jag älskat i så många år kan bete sig så här. Och det tycker jag återkommande oftast när det gäller att ursäkta män. Jag som älskat honom så länge.
Ja.
Jag vill liksom inte, nej, men jag vill inte lyssna på det örat. Nej.
Det är ju så det funkar också, för alltså, alla tjejer som fortsätter bli ihop med en, för, liksom, någon molester på något sätt, liksom, det är så här, men jag tror inte på henne och han är bara så här, och sen så tar det slut med den här molesten och sen så bara är man så här, här var alla andra sagt och så vidare. Men det är ju liksom, kvinnor älskar att duperas utav mäns skörhet.
Ja, och jag tänker, det är också återkommande, alltså, nej det skulle jag aldrig kunna tro om honom. Det vet man väl själv att man har betett sig helt apart och olika i alla relationer man har varit i. I vissa relationer har man varit svartsjuk som en nedoljad gås. I vissa relationer så har man liksom hittat någon skön liksom linje att gå på och haft en bra kommunikation. Ingen relation är ju en andra lik. Man vet ju inte vad som ska framkallas av personer man blir förälskad i eller förhäxad av kanske i det här fallet. Men sen några veckor senare så kom det en ny artikel i Entertainment Tonight och då var det screenshots av från texter som Amber då hade fått av Steven Deuter som är då Depps, ja, men personlig assistent liksom. Och där har han då bett om ursäkt för Depps, ja, men beteende och misshandel. Så här, when I told him he kicked you he cried, it was disgusting and he knows it. Det här är sådana här grejer, de bara går lite snabbt förbi. Det här finns ju ändå bevis,
ja,
för.
Ja, det finns ju rätt mycket bevis. Men jag tycker också så här, det som är, det är många som säger då, så här, ah, men han, ingen av hans ex har ju gått ut och pratat om det här. Alltså Vanessa Paradis kan säga, hon har inte sagt någonting. Hon har bara totalt liksom lagt munkavel på. Och det är väl i grunden för att skydda liksom sina barn. Men sen så var ju också Johnny Depp ihop med liksom alla de här tjejerna, Kate Moss, Winona Ryder etc. Liksom långt, långt, långt innan MeToo och världen såg annorlunda ut. Sen har saker och ting hänt. Han blir ihop med Amber Heard. Sen så 2017 så kommer MeToo och ja, deras relation spårar. Liksom.
Mm.
Han var ju också, hans missbruk, han började ju missbruka redan som femåring. Då hittade han hans mammas lugnande. Och vid 11 var han en fullblodad liksom, pillertrillare.
Ja, vad gör det med en människa?
Vad gör det med en människa? Någonstans tar ju liksom slut. Alltså där eskalerar ju missbruket någonstans. Och efter skilsmässan från Vanessa Paradis så har ju finns det många vittnesmål på att hans ja, tämligen kontrollerade missbruk eskalerar.
Och det är väl inget konstigt. Det är alltid kriser som människor tar till liksom, självmedicinering. Så är det ju.
Ja, och med det sagt så kommer ju Amber Heard också från liksom, en missbruksbakgrund. Hennes pappa har ju suttit och tagit droger tillsammans med Johnny Depp. Hon har ju knarkat jättemycket tillsammans med honom. Alltså det här är ju, det är ingen skillnad på att vara pundare på plattan eller vara pundare i Hollywood. Det är ju samma liksom, gränslöshet och liksom, man går ju över gränser under intoxikering på det sättet, båda mot varandra. Jag tror liksom båda är lika bra kolsuper på ett sätt, men när det kommer till liksom Johnnys storlek och liksom våld, så tror jag att det liksom är en bra mycket att sätta emot, även om hon kanske har psykat honom, som Johnny älskar.
Ja, men alltså, det som jag tycker är intressant också, som jag tycker är lite annorlunda mot många andra rättegångar, är att Amber har ju aldrig sagt att hon inte har liksom, ja, men försvarat sig eller slagit tillbaka eller själv liksom knarkat eller druckit. Hon har ju erkänt att det har varit galenskap liksom.
Ja, och sen, men det jag tycker är så här, sen vet jag ju inte liksom om det här stämmer, men jag upplever i alla fall att många av de män och kvinnor ska jag säga som har blivit dömda för någon form av så här mord, våld, sexbrott. Jag hör också killar som så här är liksom smyggay, som alltid så här måste skämta om det på något sätt, för de är liksom offentligt straighta, att de alltid har liksom nära till hands att skämta om det man försöker dölja mest.
Mm.
Och liksom det Johnny sipprar i sina textmedier, att han ska bränna, när han ska mörda, när han ska dränka, att han liksom,
Har sexuella drömmar och fantasier om att han ska mörda henne och ligga med,
och ligga med liket. Alltså det är något så fruktansvärt äckligt i det. En liksom, jag måste säga så här, även om du är komiker, jag tror liksom inte du skämtar om det på det sättet. Ja, men det är någonting i det här som sipprar någon form av fruktansvärt kvinnoförakt som är svårt att så här. Jag kan bara dra liksom referenser till hur mycket liksom komikern Louis C.K. skämtade om att onanera, om sina sexuella liksom fantasier som stand-up. Och då kunde man ju inrama under liksom formalian humor. Men det sipprade ju.
That's not usually my problem. These days my problem is very simple. It's trying to find a place in my house where I can masturbate without somebody bothering me. And that's really difficult.
Och sen kom det fram. Och jag vet inte, det är någonting i det här sipprandet. Det finns en känd programledare på TV4 som också sipprade en del förr i tiden. Och sen kom det fram. Så här har det sett ut. Jag vet inte.
Det är inte så här att Amber Heard har levt i marginalerna sen det tog slut med Johnny Depp. Det är inte så att hon behöver överleva och därför stämmer hon. Hon har ju haft en stor roll i Aquaman.
Ja.
Hon liksom
Agua, det är den spanska versionen. Okay.
Hon lever med sin dotter. Jag bara tycker att det är verkligen 1000 år av kvinnlig ensamhet och se hur det här fortgår. Jag bara känner så här, om jag själv skulle vara i samma situation, vilket jag skulle kunna ha varit, men valde att inte anmäla, så får man göra det man kan. Vad ska kvinnan göra då? När männen sitter och säger bros before hoes, sitter och skämtar, är ovärdiga, klankar ner, framställer någon som de någon gång har älskat, vare sig eller deras liksom, barns mamma. Det finns, jag bara säger, vad tog den gamla jävla hedliga cowboymoralen vägen? När man känner lite stolthet för dem man älskar, när man känner stolthet för sin familj och att vara man, Ska vi skylla på den toxiska kvinnan igen?
Nej, vi ska inte skylla på. Det här är en typisk toxisk manlighet. Jag vill bara säga att båda arterna förekommer.
Precis.
Och de syns här. Och det jag blir liksom lite mer bestört av när jag analyserar det jag ser liksom uppspelas på sociala medier där man travesterar då Amber Heards liksom klädsel och uppsyn i rätten och så vidare. Så tänker jag så här, vad är det egentligen för skillnad på att sitta i en rättegång och bli anklagad för att så här, du hade för kort kjol och får du skylla dig själv att du blir våldtagen när du går runt och ser ut som en slampa så där. Att en kvinna måste se att sitta där och se ut som en oskuld för att bli betrodd. Att det fortfarande måste vara så. Jag vet inte, det är någonting som är metat i allt det här som gör jävligt ont. Det skaver på något sätt.
Men jag tänker också att det är så många 100 år av liksom en felaktig och falsk framställning. Jag tänker på alla cowboyfilmer man har sett när man var liten, suttit med köris och så här, the best little whorehouse in Texas. Och där kvinnorna framställs då som så här, the happy hoes.
Ja.
I vackra kläder och fixade frisyrer och snygga cowboys som kommer in och så här, sätter på dem hej frist och det är bara härligt. Och sen får de extra dick som en liten present, så rider de ner solnedgången. De är så här, vinkar tårögda till så här, laffy the laffy. Det är så här, allting framställs ju som att kvinnor är med på den här skiten, vilket vi aldrig har varit. Jag tänker säga, det var någon som sa efter MeToo, om du har varit en schysst snubbe så är det ingenting att oroa dig för.
Nej.
Det är den enda regeln som gäller från start till mål. Är du en schysst människa eller snubbe, då har du ingenting att vara rädd för. Då kommer du inte råka illa ut.
Kommer inte bli MeToo då?
Nej.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Förmodligen inte från sjukstugan, för då är jag på Hydra.
Oj då, då ska jag berätta om laxen i rymden också.
Det ska du göra.
Det ska jag göra. Jag ska gå och bajsa. Då ska jag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.